Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker. Med två författare, Emma Andersson och Charlotte Cederlund. Emma, det är april. Vi är i Lund. Vad betyder det?
Littra Lund.
Eller hur? Yay! Äntligen!
Ja, det är ju alltså årets höjdpunkt.
Det är det verkligen.
Förutom bokmässan kanske.
Ja, men det är någonting fantastiskt med att det dels är en konferens som är enbart fokuserad på barn- och ungdomslitteratur. Mm. Och att den är ja, i min hemstad då i alla fall, nästan i din.
Ja, nej men verkligen. Det är ju så liksom lyxigt när man har liksom en temafestival och att det råkar vara barnböcker och att det råkar vara nära oss. Mm. Det är, vi har sällan sån tur.
Det har vi sällan, nej. Och jag är jättepepp. Vi hängde ju på Littra Lund förra året och då gjorde vi intervjuer med vissa av programdeltagarna, får man väl säga.
Precis.
Vilket var väldigt, väldigt kul. I år är vi också med på Littra Lund, men vi är med på ett annat sätt, kan man väl säga.
Ja, men precis. Vi står med i programmet.
Det gör vi.
Livepodd ska det bli.
Vi ska livepodda från Littra Lund. Det ska bli otroligt roligt, verkligen. Men Emma, du kommer ju inte vara med.
Nej, alltså av någon märklig anledning så liksom låg det inte på mitt brödjobbsagenda att Littra Lund skedde. Så jag ska på konferens.
Mm. Det är ju så tråkigt när i princip de två enda sakerna som inträffar en vår inträffar på samma dag.
Mm. Ja, men ibland blir det så, tyvärr.
Ja. Men vi kommer tänka på dig när vi sitter på scen och vi kommer ha med dig i anden, känner jag. För vi kommer ju prata om ett ämne som jag tänker att både du och jag drabbas av med jämna mellanrum.
Ja, men verkligen. Skapande i kris.
Precis.
Jag skulle nästan säga att när är krisen inte närvarande när man skapar, i alla fall för mig, den är alltid närvarande på något sätt. Så jag tror det kommer bli ett jätteintressant samtal.
Precis, för vi kommer att prata med Ulrika Kästere och med Annette Eggert.
Som kommer att rycka in även lite som en liten sidekick och ersättare för mig.
Vilket jag är väldigt tacksam över.
Ja, hon är briljant.
Hon är briljant. Men vi kommer diskutera just de här sakerna. Alltså, när hamnar vi i kris? Hur känns det när vi är i en kris? Kan man ta sig ur den? Hur gör man för att ta sig ur den?
Precis, och också liksom att villkoren för en barn- och ungdomsbokskapare, liksom både författare och illustratörer, är tuff i Sverige. Det är liksom tuffa villkor, det är svårt att, ja, som om man bara tar mig som exempel, svårt att få till det där med skrivandet. När liksom, man behöver nästan alltid ha någonting annat i bakgrunden eller ett annat jobb. Eller hur gör man liksom för att få ihop det? Liksom? Och, ja, precis. Är det inte ekonomin som krisar så är det kanske liksom idéerna som krisar eller det är någonting annat som krisar. Så att, ja, men jag tror det kommer att bli ja, men ett fint samtal. Jag tror att både Ulrika och Annette och du kan komma med fina inspel i den här frågan. För ni har nu liksom lite olika erfarenheter som jag tror kommer bli toppen.
Ja, men det tror jag också. Och jag tänker så här att jag måste nästan gå dit nu. För det drar alldeles strax igång och du måste sticka på konferens.
Ja, tåg till Stockholm och passa.
Ja, så jag tänker så här, vi säger hej då nu.
Det gör vi.
Men vi ses i nästa avsnitt.
Och lycka till.
Tack.
Nu är det dags för det sista programmet innan lunch och då är det Babbelpodden. Superbra poddnamn kände jag spontant när jag läste detta. Och det är ju en podd där författarna Emma Andersson och Charlotte Cederlund som vi har här pratar om barn- och ungdomsböcker med andra författare, förlag och olika kulturaktörer. Men Emma Andersson är inte här idag utan istället har vi vikarien Annette Eggert som är här och hoppat in. Och ni ska samtala med författaren Ulrika Kästere. Så det ska vi få lyssna på ett spännande om skapande kramp. Skrivkramp har jag hört, men inte skapande kramp. Det låter större och maffiga på något sätt. Men vi får väl se. En stor applåd så drar vi igång.
Jag ramlar liksom Ja, men precis. Ja, men då säger jag varmt välkomna till den här live-inspelningen av Babbelpodden. Och nu fick ni en liten kort presentation här innan, men för er som inte vet så är Babbelpodden som sagt en podcast om barn- och ungdomslitteratur. Och anledningen till att vi heter Babbel är inte för att vi babblar mycket, det gör vi, både jag och Emma, utan för att Babel redan var taget. Och vi tycker att Babel borde vara lite duktigare med att ge utrymme till barn- och ungdomsböcker, men tills de gör det så kör vi Babel istället. Idag ska vi prata om skapande i kris. Och jag tänker att ni som såg och sitter här först blev lite oroliga för att Emma inte är här. Känner man Emma vet man att hon är den ordentliga, den strukturerade och faktiskt hon som ser till att saker händer när de ska hända. Och då kanske man blir lite nervös när man ser att det bara är jag. Men som sagt, vi tog in en vikarie.
Tur alltså.
Och jag tänker att vi kan väl börja, Annette, med att du berättar lite kort om dig själv och om dina böcker och ditt skrivande. För du är ju också författare.
Yes, det stämmer. Vilken ära att få vara här och ersätta Emma idag. Jag heter Annette Eggert och jag har släppt 14 böcker. Den senaste kom i januari, en ungdomsroman som heter Där ljuset kommer in. Jag släpper ytterligare 2 böcker senare i år och har just nu en mellanåldersbokskris. Så det passar ju perfekt att vara idag. Jag tänkte jag skulle få hjälp. När jag inte skriver så är jag mycket ute i skolor, på författarbesök och också på bibliotek. Och det är väldigt skön paus från skrivkriser, för där ute skrivs det hej vilt. Så det är väldigt kul.
Ja, härligt. Jag är som sagt väldigt tacksam att du är med idag. Men det är inte heller bara du och jag, utan vi har som sagt en gäst med oss. Vi har Ulrika. Och grejen är att det är lite på grund av Ulrika som vi har det här ämnet överhuvudtaget. För några månader sedan så träffades jag och Ulrika faktiskt här på Stadshallen i Lund. Och vi började prata om just det här med skapande och när skapande krisar. Jag vet inte vad Ulrika tänkte, men jag tänkte nästan direkt att det här samtalet är så stort, det är så viktigt och det är så omvälvande att det här behöver vi ge mer utrymme än vad vi bara kunde ge mellan våra då 2 ögonpar. Och därför föreslog jag att vi skulle lyfta den här frågan här på Littera Lund. Och Ulrika sa åtminstone inte nej, så här är vi. Men jag tänker Ulrika, vi gör precis likadant med dig. Kan inte du snälla börja berätta lite om dig själv och ditt skrivande och ditt illustrerande? För du är ju faktiskt bildboksskapare.
Ja, så jag har gjort 5 böcker, skrivit, illustrerat. Och håller på med min 6:e som har tagit mycket längre tid än vad jag hade hoppats därav krisen. Men jag känner också att de senaste 2 böckerna har varit väldigt jobbiga att ta fram. Så att de är också en del av krisen. Jag har hållit på med det. Min första bok kom 2017. Och jag har haft väldigt tur att jag har hamnat i många länder som har gett mig självförtroende att fortsätta, absolut. Men också så som världen ser ut idag så hamnar man i färre och färre länder. Och det påverkar också krisen. Men ja, jag gör dels bilderbokskapandet och dels jobbar jag med lite andra saker inom andra kreativa branscher bredvid. Så att man inte dränks av endast den prestationen.
Men jag tänker så här, att ha skapande kriser tror jag är någonting som alla vi som skapar, och egentligen oavsett vad vi skapar, känner igen. Och jag tror att den som säger att den aldrig har varit i en skapande kris ljuger antagligen. För det ingår liksom lite i det här yrket när man ska ge så mycket av sig själv och man ska ta från sitt allra innersta och sen ska man släppa ut det i en värld som kanske inte ens bryr sig. Och att det är där lite krisen grundar sig. Men Ulrika, när vi sågs då för några månader sedan, då var du liksom mitt uppe i den här skapande krisen. Är du där fortfarande?
Ja. Jag måste säga att ju längre den pågår desto mer panik får man över att man är i den, och till slut så är det bara att man bara drängs av den här rädslan. Så att absolut att jag fortfarande är där, och jag försökte prata lite med mitt förlag om det när vi var i Bologna nu, men jag kände att ja, men det var så jobbigt att prata om, för det är på något sätt, jag har alltid varit en extremt jag menar, strukturerad person. Jag avslutar allting jag påbörjar. Jag är liksom inte någon som prokrastinerar och är långsam eller lat. Ja, och de senaste åren har jag inte haft energi på samma sätt. Och det har känts jättejobbigt. Att jag liksom inte känner mig själv i det heller. Så att det blir också en personlig kris. Vem är den här långsamma, tröga personen?
Men du, vad sa förlaget till dig när du kom? Kris.
De var ju väldigt fina och min redaktör sa, ja men Ulrika, allting behöver inte bli en bok. Vissa saker kanske man får skrota. Och jag bara, ja men det är så här, ja, fast böckerna är min inkomst. Jag kan inte förneka att jag förväntar mig få någon typ av arvode av det jag har gjort. Så självklart kan man skrota det, men då känner jag ju så här, okej, jag har lagt x antal timmar på någonting jag inte kommer tjäna någonting på. Och så pass bohemisk är jag kanske inte att jag är okej med det.
Tror du att den här krisen, hade den inte hänt om du inte hade varit åtminstone lite beroende av inkomsten? Eller är det bara ytterligare liksom ett lager i hur krisen ter sig?
Det är ett lager, för att en annan stor del av den är att jag har satt den pressen på mig själv att för varje bok så ska det bli bättre. Jag ska se en utveckling av min illustration och berättelsen ska vara lite djupare och lite bättre. Och jag vill alltid ha den här perfekta balansen mellan att det funkar för vuxna och det funkar för barn. Och nu med min sjätte bok vill jag göra lite mer minimalistisk stil. Man kanske tänker att det är väl lättare att göra lite mindre, lite färger. Men det har såklart bara varit 100 gånger svårare. Och jag har känt att okej, men jag skulle ha den här utvecklingen. Och när jag tittar på det jag gjort så känner jag lite så här, ja, vad hände här, Ulrika? Alltså, du kan inte ens visa det här för någon. För vanligtvis brukar jag ändå skicka det till de kreatörer jag känner och få lite hjälp. Men nu känner jag bara, vad är det här? Jag behöver inte skicka det till någon och höra, det här är dåligt. För det vet jag. Det är en ny nivå som jag inte varit på innan.
Men jag är ändå lite nyfiken på liksom hur det började. Men du hade släppt dina 5 böcker och ett utifrån perspektiv är ju att det går bra för dig. Du har fina böcker. De blir som sagt översatta till andra språk. Jag läser dem för barnen hemma. De älskar dem. Vad är det som händer där mellan bok 5 och bok 6 som gör att... För jag upplever det nästan som att 6:an är svår från start, eller?
Ja, i princip.
Ja.
Men jag tror det som hände var... Det här är ju förbannelsen av utlandslicenser. Att... Min tredje bok har 12 utlandslicenser. Och sen så min fjärde, som egentligen är en av mina favoritböcker, då sjönk det och då min femte bok har 4. Och då känner jag så här, oj, men nu går det ju bara sämre och sämre. Och då tror jag att jag kom in med så lågt självförtroende för sjätte boken. Och att jag nu är väldigt rädd för att misslyckas. Att så här, gud, ska det bli ännu färre länder som är intresserade? Och vad säger det om mitt skapande? För det är väldigt svårt just nu att veta hur mycket är det världsekonomin? Hur är det för förlagen att sälja? Eller är det bara det jag skapar som inte är så bra längre? Och det är jättejobbigt att sitta och vela i det. Alltså väldigt gärna vill man skylla på någon annan. Men...
Det är väldigt roligt att sitta och lyssna, för man tänker så, men bara skriv. Tänk inte, när man hör någon annan, det är så himla kul, och så går man in här i sitt eget huvud och är precis likadan. Men jag kan känna igen mig jättemycket i det där med att man liksom, min mellanåldersbok som kommer någon gång under min livstid komma ut, det ska bli liksom världens bästa bok. Och det är ju lite jobbigt, alltså. Just det här med att man har så höga krav på sig själv, att just den, men allting annat, nu ska denna bli liksom. Och att kraschen liksom kanske kommer, eller krisen kommer redan innan man ens har börjat skriva.
Ja, men
den är lite så jobbig.
Alltså man direkt när man skriver så är ju rädslan där för att misslyckas med det.
Ja.
Och det blir också nästan en rädsla att bli färdig. För det, när jag är färdig, då är det där ute och kan bli dömt. Så jag kanske bara ska sitta på den och hålla den gömd. Det kan jag känna så här. Det hade varit jättetungt om den kommer ut och jag känner att den går sämre än min femte. Alltså att jag bara känner att det går bara ner för... Nu, jag tror ju att det är också, det är extremt korkat och naivt att tro att det bara ska gå upp så här. Om jag tänker på regissörer som gör filmer, det är inte så att jag tänker så här, vissa filmer går bra, vissa går sämre, ibland vet man inte varför, och det är verkligen inget konstigt med det. Men på något sätt i min egen värld så tänker jag, nej, men det måste bara gå spikrakt upp. Mm. Ja.
Men jag tänker det är någonting speciellt med det här yrket och andra yrken som är liknande. För jag menar, jag har jobbat som ingenjör i väldigt många år. Och när jag jobbade som ingenjör så var mitt mål att ha, jag skulle ha roligt på jobbet, jag skulle jobba lagom mycket och jag skulle ha nöjda kunder. Alltså de kunderna jag jobbade med, de skulle tycka att jag gjorde ett bra jobb. Inte det bästa, men ett bra jobb så att de ville använda mig igen. Och sen blev jag författare och sen 1,5 år tillbaka så är jag författare på heltid. Och skillnaden på hur jag ser på det här jobbet med mitt ingenjörsjobb, det är två skilda världar. Skriva är det roligaste jag vet. Jag har drömt om att skriva sedan jag var 3 år gammal. Det enda jag har velat var att kunna säga upp mig. Men det jag fastnar i nu, när jag faktiskt gör det som jag har drömt om, det är precis det du säger. Nästa bok måste bli bättre, nästa bok måste sälja mer, jag måste försöka komma ut i utlandet, jag måste. Och så byggs det upp en jättestor lista med krav. Och vi vet ju alla, vi som tycker om att skapa, att den där kravlistan gör ju inte jättemycket för kreativiteten.
Nej.
Den hämmar ju snarare än den ger. Men hur är det för dig nu när du har fastnat i de här tankarna lite, du har fastnat i ditt manus, hur påverkar det din process? Alltså, försöker du ändå jobba med boken, eller prokrastinerar du, eller jobbar du en massa som du kastar? Vad är liksom, hur gör du?
Försöker jag absolut. Jag har inte gett upp, men absolut att jag prokrastinerar på ett sätt som jag aldrig gjort. I perioder så lossnar det lite mer och jag märker ju såklart om jag verkligen bara sitter ordentligt så är det inte så läskigt som när jag bara sitter i huvudet och så här, herregud det går inte och jag är helt ur det nu. Men ja, absolut, att trögare. Och sen problemet är också att för varje år sedan jag började skriva böcker så mitt deltidsjobb tar upp mer och mer tid. Jag besöker mer och mer skolor så det är också att den här tiden jag har att sitta med böcker, den krymper. Och det kanske jag inte respekterar när jag dömer mig själv för att det tar längre och längre tid. Att jag är så här, nej, du ska kunna prestera på samma tid och det ska bli dubbelt så bra. Och så här, fasten, ja. Så att man är ju bara, alltså, det är ju att man är sinnessjukt hård mot sig själv och förstör det roliga för sig själv.
Men jag känner igen det där också, för jag vet att när jag började skriva böcker så jobbade jag heltid som ingenjör och det var mitt i perioden när jag fick barn och grejer. Och då kunde jag skriva på ingen tid alls. Alltså jag kunde skriva när min son sov 45 minuter i barnvagnen liksom, eller jag kunde skriva mellan 2 möten. Och jag märker ju också det att ju längre jag kommer in i min karriär, ju mer antagligen krav som kommer på mig, desto mer utrymme behöver jag ge den här skrivandet. Att faktiskt få perioder där jag kan sitta ner och inte ha det här bruset utifrån. Och det är nytt för mig, för att man tänker ju så här, jag sa ju upp mig. Alltså jag har ju hur mycket tid som helst, jag kommer kunna skriva massor. Men i ärlighetens namn så skriver jag ju inte mer än vad jag gjorde innan. Kanske att jag skriver på ett hälsosammare sätt, I don't know. Men det blir åtminstone inte fler böcker.
Det låter väldigt hälsosamt. Jag tänker att man brukar säga att det är ganska ensamt yrke att vara fattare, och det är det ju ibland. Men vi har också liksom en omvärld att förhålla oss till. Och när jag pratar med mina fattarvänner och kommer till dem med mina kriser, och de bara, jag vet. Men när man sen pratar med andra som kanske är utanför, och så kan man ibland få den här liksom, men du sitter här och gnäller och du har ditt, du får göra varje dag det du verkligen drömmer om. Var lite tacksam. Och man bara, men hur tänker du om det, Ulrika? Är det liksom okej att krisa som författare?
Ja.
Eller ska vi...
Jag tycker det mer okej än något annat yrke. För att folk vet, de som inte är i det vet inte hur, alltså om någon säger åh vad mysigt att vara barnboksförfattare, jag bara, mysigt är fel ord. För ja, det är klart att i perioder så är det jättefint, men det är ju, det kräver så mycket från en, speciellt om man ändå vill göra personliga saker. Och jag känner att det är en sak om jag är ung och går estetlinjen, har precis börjat och känner mig arg att jag inte blivit upptäckt. Så liksom så här, folk ska respektera min konst. Då kanske man kräver mycket, men jag känner att man ändå är etablerad i branschen och hållit på med det ett tag, att jag tycker inte man ska behöva vara tacksam för att man får göra det, för att det är, för oss är det ett jobb. Även om det är, jag kanske mer en dröm, men det betyder inte att, för mig så tacksam låter som att det inte har ett, alltså att det inte riktigt behövs att så här, för jag menar ibland, visst, man kan se på ett, det kreativa yrket som ett flum, men lika mycket är vi helt beroende av det. Alltså skulle vi kutta Spotify och Netflix i ett halvår, så tror jag inte folk hade varit supertaggade på att man inte får ta del av de kreatörernas verk. Alltså det är ändå, man tar kultur för givet så mycket.
Men det är inte heller så att man inte är tacksam. Man kan ju ha flera saker inåt sig samtidigt och vara i en kris, men ändå, det är ju ändå det man vill göra liksom. Men får du förståelse från omgivningen, tycker du? Eller kan du hämta det där?
Omgivningen ger mig två spår. Antingen så säger de, ja men vadå, du kan väl ta paus, det är väl ingen som bryr sig att du inte kommer ut med böcker på några år, alltså så här, varför tar du det som någon stor grej? Och den andra hälften är så här, Ulrika, nej, typ, dina böcker är din identitet, du får absolut inte sluta. Och just den kommentaren kom från en av mina vänner som just slutade hennes designbyrå och helt släppte och jobbar med något helt annat och typ är kreativ i trädgården nu och mår jättebra med det. Och jag bara känner så här, men du gjorde ju det, men jag får inte göra det. Så ja, två lag.
Men tror du att du hade, alltså hur, om man ponerar att sluta är ett av alternativen, man tittar på det här, vad har vi för alternativ? Jag mår skit just nu, jag skapar inte, det finns såklart många alternativ. Hade sluta ens varit ett rimligt alternativ? Alltså hade du mått bra, tror du?
Nej, jag tror inte det är ett rimligt alternativ, bara för att jag har liksom från väldigt, väldigt tidig ålder vetat att jag är laggigt, så jag måste skapa någonting. Sen kanske det är skapande på ett annat sätt. Jag kan känna till exempel det jag kanske saknar mest i så som jag och vi jobbar, är att jag har väldigt mycket jag vill säga och jag önskar att jag kunde ha mer diskussioner. Alltså jag vill liksom få med mig folk i diskussionerna, så att kanske skapa saker där det, liksom man når ut mer i nutid och det blir mer bollning mellan det följare eller... Ja, så det kanske skulle vara någonting mer inom sociala medier, där jag fortfarande använder illustration och psykologi och det, men ja, någonting annat som bara kanske lite snabbare och då man känner ett starkare community, för att det skiftar ju väldigt mycket. Ibland kanske jag får mycket kontakt av läsare som är extremt viktigt, alltså bara det att en förälder skriver till en på Instagram och säger, ja, din bok är både min och mitt barns favorit. Att det är liksom några av de viktigaste DMsen man kan få för att känna, okej, okay, jag vill fortsätta, jag gör faktiskt någon skillnad. Men sen finns det perioder där man får inga DMs och man tänker att ja, nej, det kanske ingen som läser mina böcker ute i världen. Ja, tack.
Åh, vad fint. Men jag tänker mycket på så andra yrken. Det är klart alla krisar någon gång i sina yrken, liksom, men är det skillnad att krisa som skapande? Jag bara tänker så här, man är ju liksom det man gör på något sätt. Man är, mitt hjärta är ju mitt skrivande. Det sitter ihop så himla mycket.
Ja.
Men liksom, tror du det är skillnad på att krisa som skapande människa?
Ja, det blir väl en identitetskris på ett annat sätt. För samtidigt så känner jag väl att de vänner jag har som inte trivs i sina jobb, det är också en viss identitetskris. Så en kris är alltid jobbig. Sen så vill jag ju verkligen poängtera att jag lägger inget negativt i kriser. Det betyder bara att kroppen signalerar att så här, någonting behöver ändras lite. Så det är det man ska fokusera på. Vilken typ av ändringar har varit hälsosam, så att man inte bara skäms över att man känner sig i en kris. Men det är väl mer att alla mina böcker är, det är verkligen en tidsepok av någonting jag upplevde i mitt liv. Så att för mig är de lite obskyra dagböcker som kanske inte, den som läser förstår inte exakt vad som hände i mitt liv. Men jag vet var, vilken period varje bok handlar om. Så det är väl mer att om jag känner att okej, den här boken blev inte, nådde inte ut så stort som jag hoppades. Att det blir ett personligt angrepp, för det är väl det som gör krisen lite mer smärtsam.
Men du, jag tänker vi pratar precis om sociala medier. Det är ju vad det är. Liksom. Det kan vara positivt, Men det är ju mycket intryck från andra och det ser ju ut på ett visst sätt och kanske inte alltid är så i verkligheten. Och vi kanske är bra på att själva sprida den. Åh, nu sitter jag här på café. Och egentligen vet vi alla nu vad vi tänker inombords, inte vad vi visar på sociala medier. Men hur tänker du kring det? Hur påverkar sociala medier dig i det här kriseriet?
Det jag ser från andra.
Vilket fult ord förresten, kriseri. Kan ni klippa det? Förlåt.
Du tänker det jag ser från andra eller det jag själv lägger ut?
Ja, men lite både och, men kanske lite mest hur det påverkar dig. Liksom. Spär det på eller... Alltså, för det kan ju vara en sån här drivkraft också. Ibland bara,
ja, hur är det? Jag är ändå väldigt kurerad i vem jag följer. Så att jag är mån om att de som får framgång, det är verkligen de jag är glad för och genuint hyllar. Och om jag känner så här, fast den här personen får framgång, så kommer en mörk sida fram hos mig. Då kanske jag försöker ta lite avstånd från de personerna. Jag tror allmänt det är så mycket lättare för mig att vara glad för alla utländska författare, illustratörer, och det är mer i Sverige så konkurrerar man mer, och speciellt om det är någon på ett eget förlag, bara, men varför fick hon den grejen och jag fick inte, alltså att, och jag hatar det när jag blir liksom, jag vet att det är en svår bransch, jag vill verkligen vara glad för alla som når framåt, det är inte som att det tar bort från min framgång. Men det är väl mer att jag bara känner att de illustratörer jag följer, att de verkligen, alltså de har ett flow, de är snabba, de kommer ut med mycket böcker. Jag får inte något intryck av att det finns några kriser där. Och också att de ofta jobbar mer med det. Eftersom jag har mitt deltidsjobb så det är svårt för mig att konkurrera med vissa. För att jag illustrerar så pass mycket att jag kanske utvecklas i en snabb takt. Så det är väl det. Men och också om jag tänker på min egen. Jag till exempel kanske velat lyfta så här, ja, men jag finns i 15 länder för jag tycker ändå det är häftigt. Men jag tänker också att ja, om jag lägger upp något om det, så vet jag att någon annan som kanske inte översatt alls, det kommer bara få dem att må dåligt den dagen, och så vill jag inte det, och då kan jag vara lite att jag drar mig från att alltså, skryta om olika, för jag vet ju själv, för att även om jag lägger upp någonting som går bra, att det är så töntigt. Jag är bara så här, jag vill inte göra någon annan ledsen, som kanske är en dålig period i sin skapande.
Nej, men jag tänker att det är, Elsa, jag blir otroligt påverkad av sociala medier i perioder, och det är ganska tätt kopplat till mina egna, alltså, cykler, liksom, att om jag är...
Det låter som dina menscykler.
Ja, det skulle det väl kunna vara. Nej, men det säger skapande cykeln, att liksom så här, är jag i början av ett nytt projekt, så är jag väldigt känslig, och då vet jag ju också att det är sån otroligt lång väg innan jag sitter där med den färdiga boken i handen, och jag vet att det är så mycket omskrivningar och det är så mycket ångest och sånt där som är där borta, och då klarar jag inte av att vara på sociala medier, utan då måste jag...
Men är du bra på att stänga det ut?
Då är jag ganska bra på att stänga ner. Och sen så har man ju då andra perioder där man är mer typ såhär, nu kommer min bok snart, nu vet jag att jag snart får själv fira den här. Och då kan det vara mycket enklare för mig att vara på sociala medier. Men ibland tänker jag ändå att det är ju otroligt stor skillnad för alla oss som skapar idag. Eller gör vad som helst idag, kan man väl egentligen säga. Därför tänk när liksom det enda som kanske eventuellt hände, och då menar jag förr, var att det kanske kom någon tidningsnotis, eller det kanske kom någon recension eller så. Men man visste ingenting om hur det gick för andra författare, och man visste ingenting om vad de hade för försäljningssiffror. Och det enda man visste var vad man själv hade. Och...
Det låter som en sån drömsamhälle,
ja.
Ja, som jag själv faktiskt har levt. Det är så bara inga sociala medier. Inga. Gör det inte? Eller? Alla var nej. Ja, men faktiskt. Jag tycker det är rätt svårt att skärma av ibland.
Ja.
Alltså,
ja, men för att vi också är ensamma, tänker jag.
Ja, men precis. Vi sitter ensamma. Hade man haft någon att gå och säga hej till i dörren bredvid på kontoret, så... Kanske det hade ersatt att klicka in där liksom och på de här sociala medierna, kanske.
Mm.
Ja. Men det finns ju också lite så här andra, just när det gäller böcker och läsning, och det krisar här och det krisar där och ingen läser och vi läser mindre. Är det någonting du tänker på i ditt skapande?
Nej.
Inte i skapandet, men...
Jag följer ju nyheter lite inom allt. Men jag tror det lilla jag har fått med mig, som jag vet inte om det fortfarande stämmer, men att ändå inom min genre, alltså bilderboksgenren 3-6, att den inte har sjunkit, utan nej, det snarare faktiskt är en bra, eller något som växer. Sen är ju ni en extremt mycket svårare bransch, där jag absolut förstår att man blir påverkad och att man känner att, för där har liksom mobilen bara tagit hela deras liv.
Ungdomsboksgenren är ju inte jättepeppig just nu, och där har vi precis släppt varsin ungdomsbok. Yay!
Vi ger inte upp ungdomsromanen.
Nej. Men det är klart att det är klart att det påverkar, tycker jag, att veta från början. Min senaste ungdomsroman, jag vet att det är ännu värre för dig.
Vad ska komma nu? Förlåt.
Jag menar hur länge vi har skrivit. För det brukar vara så att om det tar lång tid för mig så tar det längre tid för Annette.
Det pratar vi inte om.
Men det är ju tufft. Det är tufft att sitta och jobba i flera år.
Ja.
Och veta att redan när man sitter och jobbar och när man sliter, när man gör allt man kan för att försöka göra det här till någonting vettigt, och veta att det finns en överhängande risk att ingen kommer läsa den, och om det är någon som faktiskt är så snäll att de läser dem, så är det våra fantastiska bibliotekarier, men inga ungdomar.
Ja. Jo, vissa, Charlotte. Ja. Jag har en regel. När man säger något negativt om att skriva och böcker överhuvudtaget, så måste man alltid säga något positivt.
Okej.
Så det är min regel som jag har allmänt. Visst är det bra?
Den är bra.
Så jag säger så nu. Jo, några läser faktiskt.
Okay.
Ibland hör man när man är i skola, jag läser en bok och så pratar man om, vad var det som, ja men det kändes som det var på riktigt. Man bara, så lever man på det jättelänge. Mm. Ja. Så det är regeln, bara så ni vet det. Man måste säga något positivt. Men hör du, Charlotte, ska vi liksom, jag tänker, och Ulrika, nu måste vi ta reda på, hur ska vi ta oss ur den här krisen nu? Ska vi vad säger ni?
Ja, men precis. Men Ulrika, är det här den första riktiga krisen du har haft i ditt skapande? Eller har du varit med om någonting liknande tidigare?
Nej, det är liksom den första, men väldigt lång. Mm. Men klart, när jag gick ut i universitetet när jag var 24, det var ju den största krisen i mitt liv. Men det var för att jag ville göra allt inom alla kreativa branscher och vägen fram var extremt oklar. Så då var det jättejobbigt och då blev jag bara jättearg att jag var i den kreativa branschen, för att jag bara, det här är skitsvårt och det är inte kul. Sen jag liksom till slut kom in i det, jag tror jag var för 4-5 år sedan, då var det verkligen som bäst, och kände jag så här, perfekt balans mellan allt. Jag hittade ett sätt att göra allt. Men och sen de senaste åren har det bara blivit lite kämpigare.
Kunde du inte bara fortsätta med det då? Vad var det som var så bra då? Är jag extremt nyfiken på.
Ja.
Eller det var andra saker runt omkring också?
Det är väl kanske saker i det privata livet som har hänt påverkat.
Att för jag tänker att man letar alltid efter balansen som skapande människa mellan ekonomi och skapande och liksom annat sånt. Ja. Det var därför jag bara blev så, va? Ja. Finns det?
Jag vet, det kändes, jag hade en formel och sen bara, men du vet, inget i livet är ju
konstant.
Nej, för att svara på frågan vad jag gör eller har gjort hittills. Mm. Det jag gör mest är att jag reser själv. Försöker komma till en ny plats, prata med nya människor och kanske bara få in en ny miljö som jag tänker, hade den här miljön kunnat appliceras i någon story? För det kan räcka med att jag sitter och skissar på en liten båt i en hamn i Grekland och sen tänker jag, men om det sitter en björn i den båten, och sen börjar jag skissa sjöjungfru bredvid och sen så har jag typ första uppslaget till en bok och så läste jag lite grekiska fabler medan jag var där och så tänkte jag, men om jag har de här karaktärerna kanske tar några av de här utdragen från den här fabeln. Alltså att man kan pussla på det sättet och det hjälper att resa. Men det är inte alltid en resa löser allt. Ibland så flänger man ju bara runt som en...
Men tänker du att det kan vara, förutom att du hittar massa spännande inspiration, att det också kan vara att när du lämnar vardagen och hemma och jobbet, att du lämnar lite pressen bakom dig? Att nu är jag på semester och nu kan jag faktiskt skissa för att det är lite kul att sitta och skissa. Eller är det inte så?
Alltså jag måste avslöja någonting som förmodligen ingen tror. Jag tycker inte det är mysigt att sitta och skissa. Alltså, det är inget jag gör. Det är så här, vad är det här? Det var jobb. Nej, så att... Nej.
Okej.
tyvärr. Det är mer, alltså träffa... Till exempel, jag åkte till ett surfcamp i Portugal. Och det var en dag som vi var ett gäng som hade... Alla var liksom soloresenärer, hade blivit vänner. Och så satt vi vid en skateboard och bara chilla i solen och prata och kolla på när folk skate. Och den känslan jag upplevde då, som var liksom så här, jag har aldrig känt mig så lugn och glad hela mitt liv typ. Den är en av liksom grundstenarna till den boken jag jobbar med idag. Att så här, den här sköna känslan av när man är i gemenskap med folk som bara... Ja, sen finns det lite... Det finns en skejtande svan i min nya bok som också är...
En skejtande svan? Mm. Gud vad spännande, men det är kanske därför det är lite svårt. För jag tänker det är jättesvårt att skriva. Många bibliotekarier frågar ofta så, kan ni inte bara skriva roliga böcker? Kom igen, vi behöver en rolig bok. Det är kanske det som gör att det är svårt, för att det är lättare att grotta ner sig i lite sorgliga och lite mer... Eller? Men det har säkert både och såklart.
Alltså jag gillar...
Det är en ny känsla kanske.
Alltså nej, alla mina böcker, förutom kanske Ottos ulliga tröja, är väl ändå roliga skulle jag säga. Alltså humor för mig är jätteviktigt. Mm. Det är ofta att boken är baserad på så här jobbiga, tunga känslor, men sen så försöker jag jobba runt dem och göra det lättsamt. För mig, det var liksom extremt humoristiska bilderböcker som gav mig inspiration till att gå in i branschen, så att jag vill aldrig lämna det. Det tycker jag ändå är jätteviktigt. För att jag känner att också om jag gör någon sån svår, melankolisk bok, då gör jag det inte riktigt för barn. Eller det kanske, man kan såklart också göra det, men jag känner att jag vill ändå att barnen ska tycka om det lika mycket som de vuxna, som jag också vill, ska uppskatta det, gärna.
Det är ändå barnen vi skriver för.
Ja.
Men Anette, jag känner jag måste fråga dig då, för jag tänker att du har väl ändå ett par kriser i ryggsäcken, eller?
Alla mina ungdomsromaner är kriser.
Yeah.
Alla.
Jag känner igen det där. Hur kom du ur det?
Ja, men alltså, jag har faktiskt en grej som jag har tänkt på nu. Och jag försöker lära mig att fulskriva. Det är jättesvårt när man vill liksom, ha hög krav på sig själv. Men jag höll på att inte kunna slutföra min senaste roman. Och då försöker jag lära mig fulskriva, och det är faktiskt skitsvårt. Och då ska man bara skriva utan att tänka på liksom, att det ska bli bra eller dåligt. Och det är ju det jag lär alla andra när jag är ute i skolor. Det är det första vi lär oss, liksom. Suddeförbud och fulskriv. Men det är svårt att göra det själv ibland. Men jag gjorde faktiskt det nu. Jag åkte bort.
Bra.
Ja. Och fulskrev.
Mm.
Sen skrev jag om. En miljon gånger, naturligtvis. Men det är faktiskt ett tips. Och sen använder jag mig också mycket av musik. Där det har jag börjat göra mer och mer. Jag hittar en låt, liksom. Så nu har jag en låt. Det är med Noise. Vet ni ens vem Noise är? Och så varje gång jag skrev satte jag på den låten och så var jag där, liksom. Och det hände faktiskt mig häromdagen också. Jag har en annan bok i huvudet och då hörde jag en låt. Och då var det liksom... Ja, det hjälper mig jättemycket. Har du provat?
Alltså låt medans jag...
Nej, inte när du skriver, utan innan liksom.
Alltså jag använder musik väldigt mycket för att hamna i, speciellt om jag känner mig liksom liten och sorglig, så spelar jag kanske så här någon ordentlig hiphop och bara väcker mig själv. Och
det... Står du och dansar också?
Alltså jag är en dansare, men
ja, då kan
mer, jag tror för mig är det mer så här, men typ lyssna på tung hiphop, gå till gymmet och bara svettas i det. Alltså det är väl det bästa. Mm. Att nolla sig själv på det sättet. Men också för då kommer man i den här känslan att men det är så synd om mig och det är så svårt att vara skapande person. Det är också lite så här, skärp dig.
Men vissa, jag tycker också att ibland kan det vara väldigt bra att läsa andra böcker. Det är många, vissa som säger att de inte läser under tiden de är i en egen bok, även om man läser mycket. Men jag tycker att det ofta hjälper mig att få det att rassla till liksom lite.
Mm. Man behöver mata monstret.
Ja,
lite så.
Det kan man kanske säga.
Alltså allt, ja, men sån är jag med.
Ja.
Öka på inputen.
Ja, lite input. Och sen när jag går på konstutställningar, då händer det ju alltid saker. Men problemet är kanske att det händer att man får nya idéer och vill börja få en ny bok istället.
Men känner du så? För jag känner om jag tittar på någon annans konst, det händer ingenting.
Men nu är jag inte...
Nej, jag menar inte att jag inte känner något, men så här, ingenting för min egen inspiration.
Nej, men gud. Alltså, jag kan knappt gå på konstutställningar för att jag kommer ut med så många nya idéer, så jag får panik för jag har så här 25 idéer som jag vill liksom skriva om. Senast var nu på konstrundan Hallands konstmuseum, då var jag där och nu har jag en som jag också måste ställa i kö på min boklista att skriva. Ja, gud.
Det verkar väldigt lyxigt att få 25 nya idéer. Jag har
aldrig varit med om det. Det är jättehemskt. För sen tar det ju evigheter att... ja, vi ska inte gå in på hur lång tid det tar för mig att skriva en bok. Men det tar lång tid. Så det ställer sig på väldigt lång kö. Men som för mig är det jätteviktiga grejer att ta in liksom annat utifrån.
Jag tänker att om vi sammanfattar det lite så är det ändå det är resor, det är att försöka må bra, det är att försöka öka inputen.
Mm.
Det känns som att vi är någonting på spåren. Men jag tänker också så här, vi har 5 minuter kvar. Det kan ju vara så att det är någon annan som vill fråga någonting smart eller säga någonting som är ännu klokare än det som Ulrika har sagt.
Jag har en jätteklok sak också.
Okay.
Jag lovar att detta är
klokt. Du måste räcka upp handen och vänta till din tur.
Jag lovar att detta är klokt. Men jag försöker mer och mer lära mig ordet acceptans. Visst är det låter djupt klokt, men det är sant. Ibland måste man också bara vara jäkligt envis och acceptera att det är sjukt jobbigt att skriva. Och att det kommer att bli en bok snart. Och man får faktiskt acceptera det. Och vill man inte vara i det så då låter man ju bli. Det får man göra. Det är inte lätt. Och det är jobbigt.
Ja,
tugga i sig.
Acceptans, bra ord. Sen sätter vi upp på väggen i arbetsrummet. Men du Anette, jag hörde annars att du hade läst lite fler spännande saker.
Ja, men just det. Jo, men när vi skulle göra det här så gick jag in just och kollade vad säger liksom andra, vad säger experter. Och, man kan träna upp sin liksom uthållighet som en muskel. Alltså sin vilja skriva. Som en muskel. Som en sån. Och så var det då 3 saker. Ja, det var många saker här. Det ena var att bli vän med din skrivkramp. Men det, sa jag. Och så gick jag vidare. Och det här var mer intressant tyckte jag. 3 sätt att återhämta din självkontroll. Då är det en forskare som har undersökt 3 strategier. Som du kan använda när skrivkrampen tar över lusten att skriva. Ät. Eller drick. Något sött. Det är sant, det här är forskning. Vila. Jätteskönt. Och den sista, skratta. Var inte det bra?
Det var inte dåligt.
Han heter Wolfbaumeister. Och han har tagit fram det här, så det ska jag sätta upp på min vägg.
Men du får återkomma om hur det funkade.
Ja. Skratta, ja. Ät eller drick något sött, det är ju lätt.
jag tror
vet inte. Nej, skämt åsido.
Jag hade en fråga. Ja, det låter ju fruktansvärt. Vad är det som ändå gör det värt? Som gör det värt att fortsätta? Att man inte ger upp?
Alltså, jag tror de här DM sen jag pratade om när föräldrar hör av sig och man förstår att så här, amen, jag är något barns hem i liksom på helt andra sidan jorden och ja, men jag bara får vara i någon annans liv. Det är liksom kanske den viktigaste. Men också även om det är jobbigt, jag älskar att bara berätta liksom hela allt som har med storytelling att göra. Jag är liksom sån, jag samlar på mig historier under dagarna. Alltså när jag träffar någon jag känner så är det som att det är det bästa jag har, de bra historierna som jag har sett och hört. Och just att bara titta på folk, reflektera efter varför människor är som de är och speciellt just så här, vad det är som gör människor så rädda och lata för det mesta och kunna applicera det i historier. Det är ett sätt att ändå reflektera över det livet vi lever i. Så det är ju väldigt, vad säger man, självutvecklande. Så det är ju bra för en själv samtidigt som det är skitjobbigt.
Man blir ju också väldigt konstig när man skriver Eller när man inte skriver om en förlåt. Alltså man har ju så mycket grejer i huvudet. Det blir väldigt liksom full, alltså man ja, men ja, som du säger, det är ändå något sätt att liksom copa med det.
Ja, men och jag tror också så att det finns ingen större kick någonsin. Nu, jag måste säga föda barn, för det säger man när man är mamma. Så föda barn, stor kick. Men annars, den allra största kicken jag någonsin får, det är när jag märker hur en historia börjar falla på plats i mitt huvud. När jag får de här ja, nu vet jag varför de går dit, eller nu vet jag hur du ska sluta. Och det är de största kickarna för mig. Och där någonstans känner jag, när jag hamnar i mina kriser, vilket jag också gör, också senast med ungdomsromanen, att jag måste komma ihåg att det är i grund och botten därför jag skriver. Det är för berättelsen, det är för att bygga den världen och det är för kickarna jag får när jag gör det. Allt det andra är lullul runt omkring. Härligt ibland, kast ibland. Men jag måste liksom försöka hitta ett sätt att påminna mig om mer kontinuerligt än vad jag gör, varför jag faktiskt skriver berättelser.
Och det finns ju ingen känsla som man kan jämföra med det, att hitta de få minuterna eller sekunderna när man är liksom i, när hjärtat är där och man bara, och det bara är de karaktärerna och jag, och liksom, det finns ingen annan sån känsla. Jag tänker att det är det också lite du beskriver kanske, att när man liksom bara får den. Mm. Men jag har också mer forskning som jag bara vill nämna för att få oss på gott humör. Och det är faktiskt att ett visst mått av ångest och tvivel är nyckelkomponenter för att kunna gå vidare i sitt skrivande. Det har gjorts forskning på detta, och lycka är inte en av de faktorerna som främjar kreativitet. Bara så du vet det. Så keep on being olycklig, skrivande, och you will succeed. Nej.
Och då tänker jag så här, att nyckelkomponenter, det får vara det avslutande ordet för idag. Tack så jättemycket Ulrika och Anette för att ni ville vara med som gäst och som vikarie i dagens poddavsnitt.
Tusen tack.
Tack så mycket.
Tusen tack. Tack så mycket.
Okej Anette, första vikarieuppdraget för Babbelpodden. Hur kändes det?
Det var ju väldigt roligt att få göra ett samtal så på scenen, tyckte jag. Det var kul.
Det var roligt. Det var jättekul. Och jag måste säga, för att det var första gången som du är poddprogramledare, så gjorde du ett otroligt bra jobb. Jag kände mig jättetrygg. Så jag tänker att vi kanske kallar in dig igen om vi skulle ha problem.
Du får du gärna göra, men det var nog att du var så bra poddchef som du nu är. Det kändes också väldigt tryggt för mig. Och det var också kul att få höra om andras kriser, var ju också trevligt. Då kan man ju alltid må lite bättre i det här, kanske.
Eller hur? Man kan väl säga, tyvärr för er som lyssnar på podden, men det blev ett fortsatt samtal i fikarummet efteråt. Det finns tyvärr inte på band.
Nej, och det är ju spännande när samtal kan fortsätta. Och det är väl det också som var spännande med att få göra den här podden här på Littra Lund, att samtalet kunde fortsätta här med alla bokintresserade med.
Precis.
Det här var allt från oss idag. Om du vill följa oss så finns vi på Facebook och Instagram. Där heter vi bubblepodden.se. Lämna jättegärna en kommentar eller skicka ett DM till oss om du vill tipsa om ämnen vi borde ta upp eller berätta vad du tyckte om vårt senaste avsnitt. Du kan också besöka vår hemsida bubblepodden.se, och om du vill lyssna på fler avsnitt från oss så finns de överallt där poddar finns. Om du gillar podden, tipsa jättegärna om den och lämna ett omdöme eller betyg i din poddspelare. Ju fler lyssningar vi får, desto större sannolikhet för att vi kan fortsätta. Ha det så bra!
Hej hej!